Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig, rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken. Och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Detta var en text ur profeten Sakarja, kapitel 9. Och var skriven långt före det som det Annette läste om inträffade med Jesu ankomst till Jerusalem. Idag är det då första advent. Och förra söndagen, om vi nu följer kyrkåret, då, så var det domsöndagen. Och första advent, vet ni, påbörjade nya kyrkåret och domsöndagen avslutade gamla. Och samtidigt då, i och med det nya kyrkåret då, så ser vi advent som en första anhalt för själva julfirandet och Jesu födelse där allt börjar. Då kan man fråga sig, vad har de här tre temana, de här tre helgerna, vad har de gemensamt? Domsöndagen, advent och julen. Jo, alla tre handlar om ankomst. Alla tre handlar om ankomst, vilket också själva ordet advent faktiskt betyder. Det betyder ankomst. Och självklart så handlar det här om en ankomst utifrån en speciell riktning. Ordet ankomst då, det är något som vi annars förknippar med flygplatser och tågstationer och sånt här. Och det är ju två begrepp som är absolut centrala där. Eller hur? Allt hänger på det. Det ena är avgångar, det andra är ankomster. Alltså finns inte de här två begreppen, då är vi någon annanstans, men inte på en tågstation eller en flygplats. Och de här begreppen då, avgång och ankomst, är ju alltid då förbundna till en och samma resväg, va? Eller hur? Och vem då det är som då är avgående eller ankommande beror helt och hållet på i vilken ände av den här resvägen man befinner sig just för tillfället. När vi talar då om advent eller om julen eller till och med om den som är den yttersta dagen, så är det Jesus då som är den ankommande parten. Det är han som kommer. Han kommer. Och i det ljuset då, så kanske det är lätt att betrakta att vi betraktar oss själva som några slags passiva väntande, bara som sitter där i livets ankomsthall och inte har något att göra och inte har någon annan roll än att just bara vänta och vänta och vänta. Om man stannar upp lite grann och så tänker efter, för det brukar vi göra här i Stenhammar kyrkan, tänka efter, så förstår vi ju att Gud egentligen har ju inga behov av att göra några förflyttningar, eller hur? För egen del kan han ju inte ha det. Utan det här handlar ytterst inte om Jesu ankomst till den här världen, utan vår slutliga ankomst till Guds rike. Det är vi som ska någonstans. Ni som, eftersom ni befinner er i en ekumeniakyrka här nu då, det som tidigare hette Svenska Missionsförbundet, så förutsätter jag att alla här vet vem Paul Petter Waldenström var. Eller hur? Jättebra. Han dog 1917. Han var präst i Svenska kyrkan och en av dem som under 1800-talet på allvar började protestera mot den dåvarande lutherska ortodoxin inom protestantismen. Idag har nog även Svenska kyrkan övergett den. Den enda som jag vet är tvingad att hålla sig till den, det är kungen. För han måste enligt lag stå på den Augsburgska bekännelsen. Men det kan vi ta nästa söndag. Waldenström i alla fall då, han vände sig mot en tanke som fanns inom då den protestantiska lutherska kyrkan under den här tiden. Nämligen att Gud var vred på oss och ville straffa oss med evig död och förintelse på grund av att vi var syndare. Och för att blidka Gud då, för att göra honom glad igen, så behövde han ha ett blodigt offer. Och det värsta av alla då var ju då offret från hans blodet från hans egen son. Och läser man gamla psalmer, sångerhet från den här tiden, så framkommer man att den här offeridén och att det var Gud som skulle blidkas, alltså det var Gud som var problemet, va? Eller hur? Det var Gud som var problemet, han behövde bli snäll, va? Annars skulle vi gå under, och då var Jesus tvungen att offras. Det här liknar ju lite, nästan lite, blir nästan makabert, va? Och det här var det många, många präster som opponerades emot, så att det här är inte, det stämmer inte. Och Waldenström var den som var tydligast och sa: Gud behöver inte ändra på sig. Vad är det för något? Om någon har försyndat sig emot mig och jag är arg på den här personen, så är det väl inte jag som ska säga ska manipuleras för att det här ska bli bra. Utan det är ju den andra personen, det är han som ska komma till insikt. Och Waldenström säger så: Gud behöver inte ändra sig. Gud är densamma jämt. Herren är from, skrev Waldenström en bok som hette, och sa att Gud har alltid varit på gott humör. Utan det är vi som måste förändras. Det är vi som så att säga behöver räddas. Det är vi som behöver omvända oss, komma till insikt om vårt behov. Det är vi som behöver försonas. Gud behöver inte försonas med någon. Vi behöver försoning. Vi behöver försoning. Och det här var ganska bra, tyckte då många. Och Guds plan då med vårt universum, vår gemensamma tillvaro och våra egna liv har då alltså på intet sätt nått sitt mål i och med Jesu ankomst. Utan först när vi fullt ut har ankommit till Guds rike, till det fullkomliga. När jag var barn, för det har jag faktiskt varit en gång, även om mina egna barn tror att jag föddes så här gammal, så var vi, jag har berättat om det för hur vi var ibland hos min mormor och morfar i Norrköping. Och så skulle jag alltid hälsa på mormors systrar, ogifta systrar som bodde där. De kallades mostrarna. De var någon slags radarpar, de här två. Och liksom som Piff och Puff eller så här, liksom. Så de mostrarna var ett begrepp. Så. Mostrarna bodde i ett hus som var byggt någon gång kring förra sekelskiftet. De hade köpt den här lägenheten när, eller deras far till och med hade köpt lägenheten när huset byggdes någon gång runt 1900. Och ni vet, det var ett sånt här gammalt fint stenhus, va? Med våningar i. Högt i tak, slitna stentrappor, dörrar som knirrade när man öppnade dem, och det luktade gott av sekel av matlagning och människor som hade levt i det här huset. Och oerhört vackert. Det mest spännande man kunde göra där, det var att gå på vinden. För att till vinden gick det en alldeles egen trappuppgång. Och det var som ett schakt nästan i det här stenkomplexet som gick en slingrande väg upp så här till en dörr då man kom upp. Och då var det så här att för att man då skulle kunna komma upp där, så Det fanns en ledstång där och så fanns det en lysknapp som man tryckte på när man precis skulle gå upp för trappan. Och då var det nog tänkt så här att den där tiden det skulle ta liksom, för det att gå upp där, så länge lyste lyset. Och sen så slocknade, fick man trycka på en ny knapp sen. Och jag följde, min pappa var med mig och han gick lite bakom mig då. Så, och jag stopplade upp där vi tände lyset och ni vet hur det var i såna här gamla hus, det satt något gammalt jätterelä där, var som boom, så hade hela huset, så tändes lampan och så gick vi upp för trappan. Men det var lite knickligt för en, jag var kanske 5-6 år eller någonting, det var lite branta steg, det tog lite tid och mitt i någonstans i trappan så säger boom igen och så slocknar ljuset och det är precis becksvart. Och jag blir naturligtvis rädd. Och jag blir stående mitt i trappan med en känsla av att här kommer jag nu förbli tills dess jag dör. Därför att jag kunde inte ta mig framåt och jag kunde inte heller gå bakåt. Och jag hade liksom inte makt över det där relät som smällde så förskräckligt. Så där stod jag då, förblindad och mörkret, och hör min pappa säger: om du bara tar tag i ledstången så kan du följa den. Och det var en ganska märklig upplevelse där, för att alltså, trots då det här becksvarta mörkret så fungerade då själva den här ledstången som ett slags ljus. Inte i det fysiska rummet utan in i mitt huvud genom min hand. När jag kände då, det är bara denna lätta beröring av det här slitna träet där kanske tusentals människor gått före mig, som gav mig visshet om att jag faktiskt fortfarande var på väg. Fortfarande var på god väg och var kunde ta ytterligare ett steg. Det finns mängder av exempel. Jag är helt övertygad om att alla ni här har erfarenhet av situationer som handlar om, ska vi säga, kanske just förflyttningar eller förändringar i livet där man kanske ser ett mål dit som man ännu inte har uppnått men som man med nödvändighet måste nå av olika skäl. Har ni varit med om det? Alltså en rörelse i livsrummet där man liksom måste, man ser inte målet fortfarande. Man vet att man ändå måste nå det för att kunna överleva. Världen står i dagligen inför sådana situationer. Allt ifrån stora saker som klimatmål, fredsprojekt. Allt detta som de mäktiga människorna i världen samlas omkring, har konferenser kring. Mål som vi inte ser men som vi med nödvändighet måste nå för att kunna överleva. Det finns också våra privata föreställningar, våra privata rörelser i livet. Det som vi siktar in oss på, det som är rimligt. Och så försöker vi nå dessa mål och så släcks ljuset i bokstavlig eller bildlig mening om man upplever att man varken kan ta sig framåt eller tillbaka. Allting blir som en naziglats utan fyrar och riktmärken och man behöver inte ens vara religiöst troende för att förstå vad jag menar, eller hur? För så här ser livet ut i många avseenden och i så många tillfällen för de flesta av oss. Och samtidigt så vet vi ju hur det här med hopp fungerar, eller hur? Det behöver så lite. Det krävs så lite. Och vi vet också hur oerhört mycket då en aldrig så tunn och sliten ledstång kan få betyda i livets alla mörka trappuppgångar. För att vi med nytt mod och med ny kraft ska kunna ta det här nästa steget trots att vi är långt ifrån framme. Långt ifrån framme vid målet. Det är bara så att vi vet att vi är på god väg. Det är detta ytterst advent handlar om. Men det finns också, det finns ett större perspektiv i det här. Jag menar inte alls att Jesus inte skulle bry sig om våra vardagliga trevanden, våra famlanden som vi är för att nå de här målen. Alla de här situationerna som kan uppstå. Alltså hans ankomst, både i frågan om julens evangelium och domsöndagens allra yttersta perspektiv, angår även allt detta. Det är ju det livet vi lever, varken mer eller mindre, som är föremål för Guds intresse. Men det finns också ett större perspektiv i allt detta. Och jag skulle vilja beskriva detta. Alltså i någon yttersta mening så vandrar vi allihopa i samma schakt. På samma steg där de här lyserna, ljusen ibland slocknar. Vi vandrar på samma väg. Vi lever i samma verklighet. Våra livsvandringar är ju naturligtvis också individuella, ibland ytterligt privata i en mening. Men i annan mening så är det här någonting absolut gemensamt för oss alla. Budskapet om en yttersta frälsning, alltså budskapet om en slutlig ankomst för oss till det fullkomliga. Till det som det en gång var tänkt att bli. Guds rike, alltså budskapet om detta riktar sig ju inte till några få utan till allt och till alla. Världens mest berömda bibelvers, mest kända citerade bibelvers är Johannes 3:16. Ty så älskar Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom icke ska gå under utan ha evigt liv. Jag ser Johan Reborg framför mig där, va? Icke gå under, va? Hur ska det gå, säger vi? Hur ska det gå? Vi ska icke gå under, utan vi ska ha evigt liv. Advent handlar ytterst inte om julens ankomst. Det handlar inte heller ytterst om Jesu födelse. Faktiskt så handlar det inte ens om hans andra tillkommelse i en absolut yttersta tid. Det är inte det yttersta handlar om. Utan adventsbudskapet är ingenting annat än en enkel, sliten, väl använd ledstång som är oss given för att säkra vår egen ankomst till Guds rike. Denna världens ankomst till sin egen fullkomlighet. Advent handlar alltså ytterst inte om vad Jesus ankommer och avgår till och från, utan om oss. Amen.